Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Otroligt varmt välkomna till ett nytt ljuvligt avsnitt av Tuttosvenskan. Sitter i studion med August Spångberg och ja, framförallt August. Du ska få dig då. Jo, du får hänga med lite här i hörnet här. Kalle som vanligt. Och sen så ska vi först och främst, vi har ju jävla massa punkter att gå igenom. Vi har ju först och främst invasionen av djupen såklart. Ja. 10 bästa outfit-tips inför kommande Conference League. Och sen så har vi då Best of Nuggets med Bosse efter den otroliga bragden här nere mot Apoel. Vad säger ni killar? Otroligt, välkomna!
Som ni hör, fredagsavsnittet av Tuttosvenskan, som oftast ändå pikt och glatt. Jag får erkänna, Josip, att jag var jag har mått bättre liksom. Jag har varit piggare och haft mer studs i skorna, men dina imitationer fick mig ändå på en ganska glatt humör.
Ja, men det har ju varit ju hela veckan, va? Jag kunde inte kunna släppa Freddys otroliga, vad heter det? Vad fan är det? Stig Helmer vibb liksom nere på Cypern och Soundtrip och hela kalaset. Otroligt. Ja. Så det har ju satt sig lite omedvetet, så man går runt och säger för sig själv att saker är otroligt mulliga.
Ja, mycket mulligt har det varit.
Man vill ju kräkas lite på sig själv, men det är Freddy Arnesson. Man får leva med det.
Vi ska faktiskt ringa upp Freddy senare idag. Han är på någon form av advokat SM i fotboll.
Ja, exakt.
Klingar också väl med Djurgården.
Givetvis på Östermalms IP.
Ja. Men det ska bli kul. Djurgårdens Conference League-motståndare lottas ju typ i detta nu. Malmös har lottats. Vi ska prata om det givetvis också. Vi ska hälsa min gode vän Johoba välkommen tillbaka till studion. Känner du lite som jag att det är lite tungt i skorna idag?
Ja, det har ju varit tungt ett bra tag nu. Så man har börjat vänja sig vid det här tunga. Men det var jävligt mycket skönare efter Peking-matchen såklart. Det räddade upp att man fick lite framtidshopp där. Sen så, returen nu igår, det fanns inga jättestora förhoppningar skulle gå. Matchen var liksom lite grann redan förlorad. Så hade vi i alla fall gjort en bättre match och vunnit, så hade man ju åtminstone kunnat ja, lite bättre tillförsikt liksom, med saker. Men vi gör en ganska svag insats tycker jag, så det gör ju liksom att det blir ändå lite värdelöst.
Ja, nej, men exakt lite så. Vi pratade om det efter onsdagsavsnittet här också, att så där inför derbyt var... Ja, men så jag trodde väl inte innerst inne heller på en vändning igår, men utan såg ju mer gårdagens match som en liksom, ja, men antingen språngbräda eller liksom en jävla blockad inför söndags derby. Lite så kändes det, så att så här, låt oss i alla fall gå ut och kraftsamla och skapa lite energi internt till hela klubben inför söndags derby åtminstone. För att det är klart att man inte kan gå ut och kräva att vi ska vända ett 0-3 underläge mot ett helt okej slash ändå ganska bra fotbollslag som ändå Slovacko är liksom. Vi ska gå in mer på AIK-matchen. Vi ska också blicka lite mot morgondagens ångestmacka i Degerfors mellan Degen och Sundsvall. Så vi ska ringa upp. Ja, men är det Toto-svenskans två kanske liksom? Det är väl de två som är ansiktet utåt för liksom depp i form av Davva och Martinsson.
Och sen så har du den perfekta balansen där med Olof Möller som pendlar.
Ja, just det. Just det. Men han har ju svävat iväg nu.
Ja,
det minns vi ju.
Ja, men klickningen där. Det satt honom på plats kan man säga.
Ja, vi ska ringa Martinsson på riktigt nu. Inte busringa som förra gången. Så att så är det. Men,
kan vi inte lägga en busring först och sen ringa på riktigt?
Ja, eller bara, ja, exakt. Jag har ju snackat med dem nu då såklart inför. Att säga, ja, men vi ringer nu och sådär. Mm. Och så ringer vi upp och så säger vi bara hej och så klickar vi.
Jag tycker
nej, det blir inget bra. Vi skiter i det. Det blir inget snack, Martinsson. Hur mår du då, Kalle?
Jo, men för fan. Jag mår bra. Bra. Det är bara fint.
Härligt.
Lite stressigt nu, men annars
ja,
är det bra.
Du jobbade du sent igår?
Ja, vi körde någon form av testgrej med hockeytutta här, och sen så glömde jag ju bort att det var en jävla massa att fixa innan det var idag, så det var inte bara komma in på visslan, men så kan det vara ibland.
Men vi hann ju faktiskt i tid, chatten är med oss, eller är det full gas?
Ja, men det är exakt som vanligt.
Mycket hån åt mig, eller?
Ja, men hälften ju och hälften folk som är arga på folk som säger ju, så att det är fram och tillbaka där.
Så kan det vara. Men om vi ska inleda med AIKs match då mot Slovacko, det var en... Alltså när elvan kom så blev man ju liksom... Då fick man lite hopp. Då kände man att fan, det här kan absolut gå. Det kan ett tidigt mål här.
När du såg elvan?
Ja, men det fick jag ändå. Ja. Inte du?
Nej, inte lika mycket. Jag blev återigen lite överraskad över en lite märklig typ av elva och uppställning. Vi går alltså in med 3-5-2 igen. Det är en uppställning jag egentligen uppskattar, men det känns som att vi inte riktigt är helt inspelade i den formationen trots den här ganska okej matchen mot Slovacko där, eller mot Borskla. Men jag tyckte att igår så att sätta ut Ring så långt ut på en kant gav mig lite oroskänslor, och han kommer ändå liksom ut från den här matchen med ganska bra insats. Men jag tycker att vi hamnar för långt ner med våra med de här vingarna i den här 3-5-2.
Ja, och även tycker jag alltså för långt ner med hela det centrala mittfältet som igår då ju var Bilal, Seb och Yassin. Så om man kollar på, om man liksom skulle ta fram någon form av så här heatmap som har blivit populärt, så känns det som att alla tre blev väldigt, väldigt låga. Vi lyckades inte återupprepa det vi gjorde så bra mot Norrköping. Nej. Att liksom hitta de två mellanytorna bredvid deras defensiva mittfältare, utan vi blev så otroligt låga med stora delar av laget, och det såklart var ju förvånande med tanke på att vi behövde jaga en 3-0.
Ja, jag hade ändå gärna sett samma formation åtminstone som vi körde mot Pekinge, som var jäkla lyckat. Även om Till inte var med, han deltar ganska bra i det där i den offensiva delen där av den centrala uppställning där. Men han är ju borta nu, så att vi kan ju inte använda honom. Jag vet inte om det är därför man inte riktigt vågade sig på den, för han var ganska viktig i den delen.
Kanske.
Men en grej måste jag bara säga, att i Norrköpingsmatchen, alltså det hände ju liksom en grej där i första halvlek, där det är någon liten paus eller någon break där Pekings tränare går ut i princip och uppmanar Totte Nyman att sluta pressa mittbackarna. Eller vad säger, gå upp och pressa mittbacken och släppa Bilal i princip. Och då blir Bilal helt fri i sin roll där. Och det var ju då vi började hitta de här jävla ytorna plötsligt. Det var ju liksom årets sämsta order i det. Liksom. Det var då släppte man ju lös Bilal helt och hållet där.
Så var det ju inte igår.
Nej, och de visste precis vad de skulle. De punktade i princip honom och de stängde rätt ytor. Smart lag, alltså. Gammalt lag. Alltså. Mycket gamla rävar. De har en anfall på 39 år. Liksom, och den yngsta spelaren 25. Resten är över 30.
Så tänk om det hade varit AIK.
Ja, men precis, jag vet.
Jävlar vad folk hade rasat.
Ja, det vet jag. Nej, men alltså, det, vad man får med det är ju liksom man får jävligt smarta beslut av fotbollsspelare. Alltså, det, så funkar det liksom. Och det var det man började se snabbt. Att framförallt de unga hade lite svårt att komma ur det där.
Jag tycker det börjar bli... Alltså det är ju, hur ska jag säga, det är ingen rocket science, att det är smärtsamt uppenbart att alla de här matcherna och omställningarna och tempot och mängden, framförallt nu under våren och sommaren, har slitit väldigt mycket på Bilal och Seb. Mm. Att det är inte riktigt samma, jag ska säga, de är ju påkopplade lika mycket, men det är någon sekund för sent, ja, här och där, och där när det inte klickar och det är liksom, när de behöver då till som ska avlasta dem, och när han går och gör det han gör, då blir ju liksom den här, jag ska säga, att man studsar ner lite, alltså den här dalen av prestationer blir lite för djup igen, och sen ska du ta dig upp. Och jag vet inte om det var att man kände att det var förlorat på förhand eller någonting, men just som du säger, Jo, att det blev, de läste, de visste precis hur de skulle göra, och då återigen med det, slitaget på dem och Milos frånvaro gör också att du måste överarbeta varje situation för att synken inte riktigt sitter där. Och vi har pratat tidigare i andra avsnitt om AIKs spel med felvända backar, AIKs spel med andra mittbackskonstellationer, och när Seb och Bilal framförallt inte bara behöver koncentrera sig på att städa framför mittbacken, utan kan titta framåt och ge alternativ. Och när du plockar bort den biten, då blir det ju... Det gör att det ser ut som det gjorde igår.
Det kan ju vara en tanke att man vill ha en lite lugnare inledning på matchen, att man inte vill få den döda direkt. Och vi hittade ju ett par bra lägen ganska tidigt.
Nabbe har ju ett jätteläge efter, vadå, 4 minuter?
Ja, och det, så sätter du inte de här lägena i en sån här viktig match, där det är så jäkla extrem insats som krävs för den här vändningen, så blir det ju tungt.
Ja.
Och det satte väl sig efter ett tag. Vi fick ett tilläge där efter 10-12 någonting, och sen efter det så tror jag att det mentalt började äta in sig.
Ja, men på känslan
det,
var som
fan, det här, vi sätter inte de lägena. Och samtidigt som Slavatsko ändå stod upp och studsade upp och hade också ett par giftiga lägen. Så inför halvlek där kände man ju, alltså det var ju luften ur lite grann, både läktare och trupp. Och Henok började plocka av spelare som man ville spara till derbyt i princip. Det var så, skulle vi vinna den här matchen, då skulle vi ha gjort åtminstone ett mål.
Ja. Ja, då, exakt, som Apoel fick den drömstarten de fick mot Djurgården där, och satte total cirkus i pannbenen på dem. Men, ja.
Du säger att du ändå reagerade på uppställningen, men var det även spelarnamn du så reagerade på, liksom, både positivt eller negativt?
Ja, det positiva var ju att vi ställde oss upp med 9 av 11 startspelare som är stockholmare. Vilket måste vara något form av rekord, såväl i Stockholm som i Sverige, att ha så pass många lokala spelare i en klubb som startar en så pass viktig match dessutom. Så det tycker jag är något vi alla ska verkligen respektera med vad AIK sysslar med just nu.
Ja, men att vara stolta över, och även, alltså någonstans ska väl också de personer inom AIK som är ansvariga för den här liksom ändå tydliga prägen och satsningen man har gjort på lokal förankrat, de ska också sträcka lite extra på ryggen idag ändå.
Ja, vi får inte glömma
liksom
bort
resultatet.
Nej, precis. Och det är, man kan ju vända på det och säga, ja, vi har lyckats komma ganska långt, men med ett helt lokalt lag istället. Mm. Alltså man vänder på hela grejen här liksom.
Det där är en, vi kanske inte ska ta den här och nu, men det är en större diskussion att ta någonstans, det här med liksom identitet, liksom mjuka värden som inte är kopplat direkt till resultat och prestation, vilket så här, ja, svart på vitt, ja, det handlar om att vinna fotbollsmatcher, men i Sverige, vi kommer aldrig bli liksom La Liga eller Premier League, utan så här, då får man ju också ibland ställa sig frågan, vill man vinna fotbollsmatcher till vilket pris? Ingen av oss sitter ju här nu och försöker på något sätt sminka över att vi har liksom återigen misslyckats i Europa. Det här handlar inte om det. Som sagt, det här kanske en diskussion vi ska ta en annan gång, men jag håller med dig. Det var, liksom, jag tänkte inte så mycket på det där och då, för att vi är ganska vana med den typen av liksom, startelvor i AIK med många egenfostrade och sådär. Men så såg jag någon skriva om det igår, att 9 av 11 i startelvan.
Det var jag liksom, som skrev om det.
Ja, det var du såklart.
Men i alla fall, för mig är det i alla fall viktigt, och det är att alla inte håller med om att det är lika viktigt, men jag vet att det finns många som tycker att det är viktigt, och jag tycker att man ska fortsätta tycka att det är viktigt, för det kan vara vår lilla andra typ av USP som gör att man kan bibehålla ett stort intresse och faktiskt börja få fram de här talangerna själv, som sen betalar sig i och med att de har tagits fram av oss själva liksom.
Mer om matchen då, jag har liksom en liten tanke kring som någonstans grundar sig i det Henok sa efter matchen mot Norrköping. Det här citatet som även reflekterades om i Norling och Penses lilla YouTube-verksamhet de har där borta.
Det är en otrolig verksamhet.
Ja, det är ändå, ska vi liksom tipsa om den eller får man göra det? Den,
självklart.
Den är ändå, det är ändå det är otroligt jävla innehåll. YouTube är bara Norling och Penses så hittar ni rätt.
Det är lite som slow TV, lite som en älgvandring på SVT.
Exakt. Ja, men det är otroligt man behagligt.
Man tunar bara in i perioder och så, så får man sina 5 minuter.
Och så hajar man till den när man hör att Rickard pratar om blommor och bin och sådär. Så.
Det är jävligt utbildande alltså, om man är intresserad av just taktik och sådär.
Liksom. Ja, ja, men det är det faktiskt. Nej, men de i alla fall analyserade ju det här citatet då, som Henok pratade om efter matchen mot söndagen, som utan att försöka citera ordagrant gick ut på att så här, vi måste välja våra tillfällen när vi kör på torsdag. För att så här, inget lag kan gå ut och köra i 90 minuter. För då förr eller senare går det bort dig. Och som princip och liksom så håller jag med. Jag köper det. Jag tyckte att det var ett bra, liksom en bra grej han gick ut och sa. Dels också för att skapa någon form av förståelse bland publiken, bland oss supportrar inför matchen. Men det är lite, eller så här, min fråga eller min tanke är vad ni känner kring. Blev det för mycket att vi blev lite fega, eller var det snarare att liksom matchen och kanske även motståndaren gjorde att vi inte fick tillräckligt många chanser att faktiskt köra? Förstår ni vad jag menar?
Ja, men det måste ju vara en kombination av de två sakerna. Dels är det återigen lite nya relationer som ska sättas jävligt fort. På 10-15 minuter ska de här relationerna sitta och leda fram till högklassiga målchanser. Samtidigt som vi har en motståndare som är rutinerad och bra och tunga spelare, långa spelare. Bra i duellspelet. Så det är en kombination av de två. Så att, ja, det är svårt att säga efterhand att det var rätt när det inte blev rätt. Liksom.
Jag tycker sammanhanget spelar också jättestor roll. Om vi bara jämför de tre lagen som, svenska lagen som har varit ute i Europa, hur man har tagit sig an alla de här matcherna, alltså nyckelmatcherna som man har varit i. Djurgården som har gått som tåget och maximerat alla sina prestationer, tagit med ett fint flow från Allsvenskan ut i Europa och verkligen till max utnyttjat övertaget att man är just i det flowet mitt i säsong. Att man gör vad man gör mot Reka, att man gör mot Sepsis, städar av och kommer nu och gör samma sak mot Apoel på hemmaplan. Prestationsmaximering deluxe. Malmö som ser ut som skit i början och får stryk av de här litauiska parkeringsvakterna, men ändå lyckas hämta någon form av energi och kraft utifrån. Inte att man liksom som grupp, jag pratade om att den var dysfunktionell och slut och hela den grejen, utan man hämtar väl erfarenhet och kraft och rutin utifrån att man har varit i det läget tidigare. Man har varit i playoff, oavsett om det är CL eller EL, man vet precis hur mycket som krävs. Och jag tycker att vi kommer gå in på det sen, men prestationen nere i Turkiet är precis där Malmö har haft som målbild att vara i bortamatcher i Europa. Gå ner, spela, vara smarta och städa av. Och då tar det AIK som är det minst rutinerade laget egentligen, sett över liksom trupper och sådär. Och då kanske av de här just nu, ja, i viss mån Malmö, men där går ju rutinen över hand också, sämsta flowet, där det har varit lite hackigt med tränarbyten och fram och tillbaka och hit och dit. Att man kommer in i den här matchen, i de här sammanhangen, och liksom inte lyckas maximera de här, som du säger, nabbeläget efter 4 minuter. Mm. Eller något anfall till i 8:e. Och det är det man får. Och sen är det över. Mm. Och ett lag med mer erfarenhet och mer rutin kommer kanske till ett tredje eller ett fjärde läge. Och Malmö klarar sig bara enbart på grund av att man går tillbaka till vad man har varit, liksom minnesbank, Salzburg här, Celtic där, Köpenhamn, alltså de matcherna, och sen slänger man fram det.
Sen är det 3-0 resultat som historiskt har varit i princip omöjligt att
vända.
Om man kollar statistiken, jag tror att någon sa 52 år så har det inte hänt mer än en gång kanske. Mm. Ett lag som har torskat första mötet 3-0 har vänt seger och avancemang i nästa. Och det här är ju de fattat också, vet om, så att när det måste ske jävligt fort. Det måste bli en sån mirakulös start nästan på en sån match. För man ska våga tro på det som spelare också.
Ja, exakt. Och så här, vad gäller rutin och allt sånt så, ja, men så här, AIK som klubb, absolut. Bristfällig rutin, tyvärr. Vi har snarare en liksom, historia av att ofta liksom, nästan mer eller mindre göra bort oss i Europa i liksom, modern tid, trots att vi ändå varit där nästan varje år. Men det jag känner är väl sådär att fan, visst, vi som klubb är en sak, men vi har ju ändå liksom 4-5 startspelare som har enorm rutin från liksom stora sammanhang. Jag tänker på Kristoffer Nordfeldt, jag tänker på Mikael Lustig, jag tänker på sätt och vis på Sotte, Sebastian Larsson, John Guidetti och så vidare. Alltså det finns ju spelare där, det är inte så att vi ställer upp med 11 Yasin Ayari, utan vi har ju spelare där som liksom, som man i såna här sammanhang hoppas på ett tydligare och kanske liksom bättre sätt någonstans ska leda laget. Det är väl liksom den besvikelsen som, och vi har pratat om det många gånger tidigare, liksom, det är inte liksom Amar eller Kimpioka eller Saks fel för att AIK har gått dåligt. Nej. Även om så här, vissa av de spelarna har inte bra nog, men det är inte deras fel, utan min största besvikelse, om man liksom ska hålla på någonstans peka i någon riktning vad gäller spelartrupp, är ju de här spelarna.
100%.
Det är de rutinerade spelarna som liksom återigen tycker jag underpresterar. Jag tycker att tyvärr, en sån som Sebastian Larsson är inne i en, och det är säkert jättemycket kopplat till att han är fysiskt liksom slut på något sätt, för att han har spelat så enormt många matcher och får spela 90 minuter varenda match mer eller mindre. Ja. Men han går ju inte att känna igen för 5 öre.
Nej, men det är ju såklart, alltså, han är 37.
Mm. Ja, det är inte konstigt. Men...
Den här säsongen har han ju fått spela liksom för 1,5 nästan på den här positionen centralt. När han bara fått jaga på två man av mitt fält, på tre man av mitt fält, så vi har mött nästan varje match. Så det sliter ju, det nöter ju ut. Det funkar ett visst antal matcher, det funkar under våren liksom. Men sen, han tar inte sina gula längre som gamla får vila på. Så att han får liksom ingen naturlig vila alls. Och sen har vi det lilla uppehållet där i juni som, där vi även dessutom klipper bort en vecka. För att Bartosz vill få in spelarna i träning snabbare inför
återstarten.
Då har jag fattat det som var inte sjukt populärt bland så pass rutinerade spelare att få alltså en vecka kortare semester, för att de är nog så jävla slitna i den åldern.
Synnerhet ja, han. Och de är också i en ålder där jag tror att, så här, eller förstå mig rätt, det är klart att fotbollen är enormt viktig för alla spelare, och liksom, jag menar, en sån som Sebastian Larsson som brinner och liksom allt det där. Men jag tror ändå att en sån liten grej, om vi nu ska liksom fastna i den detaljen, för en person som Mikael Lustig med vad då 4 barn, fru, ja, det pendlar från Västerås, och det kan man ju så här, man kan ju, vissa AIK-are tycker att det spelar ingen roll, han är jättemycket betalt, är fotbollsspelare, bla bla bla, det ska gå först. Men det är klart att så här, det är människor, det är klart att en sån grej blir så här, vad fan
går före dem. Och det, visst, de har ju en hel del tid, alltså de tränar ju inte 9-5 jobb liksom varje dag heller.
Nej, så är det.
Man kan ju vara mycket med sina ungar och så. Men oavsett, det är den familjebilden de har. Det är de rutiner de har.
Mm.
Och det kanske finns massa grejer inplanerade för den här veckan. Och jag menar, inte bara den närvaron, men också att den, alltså återhämtningen är sjukt mycket viktigare när man är så där gammal och spelar så pass mycket som man gör i en sån position också.
Yes, och då går vi återigen tillbaka till liksom truppen och hur den har sett ut och alltså strukturen på alltihopa. Att har du ingen som du säger, att Sebastian eller Bilal för den delen, även om han är ung och liksom har framtiden för sig, att de får den här naturliga vilan, att de kan snurra runt och fixa. Ayari går väl i vissa sammanhang i allsvenskan mot de kanske lite sämre lagen. Men då krävs det också att spelet klaffar i alla andra delar än bara mittfältet. Att att det går bra, att man är, liksom, saker flyter på av sig själva lite grann. Mm. Den här, hur ska jag säga, sömlösa övergången av spelare, eller sömlösa byten som Djurgården framförallt. Du kan slänga in vem fan som helst, om det är Domboja eller Banda eller vad heter det, Elias Andersson på vänsterback, och de är i den situationen att de vet att det kommer flyga hur de än gör. Och
där, ja, på balkongmattan kanske, ja, inte det, på bortaplan.
Nej, och det tar dig då i kontrast till Malmö och till AIK, där det inte alls är samma naturliga flow eller självsäkerhet i någonting, så det påverkar. Vad fan, folk har ju, eller jag själv, suttit och skrikit på att AC är slut.
Mm.
Och så kommer man fram till att, så här, han säger själv, ja men vad fan, jag har ju varit skadad i 8-9 matcher i rad och spelat halvkass. Och det är först nu han börjar varva upp och det syns.
Ja, men exakt. Jag tror att det där är en grej också så här, kring de äldre spelarna som kanske liksom, ja, men de har varit med länge, de har upplevt mycket saker liksom både vid sidan av planen men framförallt så på planen, så tror jag att det är så jävla viktigt, och det går nog att applicera på egentligen alla klubbar, men om vi i det här fallet då ska prata liksom AIK, i viss mån även Malmö, att spelare som Anders Christiansen eller Jo Inge Berget och Sebastian Larsson och Micke Lustig, de måste nog hållas glada, motiverade. Alltså jag tror att man överskattar deras liksom så här professionalism på något sätt. Om man tror att varje match i Allsvenskan eller omgång två i ett kval, att Christiansen ska tycka att fan vad kul det ska bli idag. Eller Micke Lustig. För, alltså, jag tror att de måste ha det där. De måste känna sig uppskattade. De måste ha en tränare som de någonstans tror på och respekterar. Och det är ju så, för att återgå till liksom hela Bartos-grejen. Det är tydligt att de inte hade det med Bartos. Men det är väl det man hoppas att Henok nu på kort sikt och vem det nu blir på lång sikt, att det ska återinföras. För att det är ganska många av de äldre som inte har varit bra alls.
Nej, eller så börjar man visualisera och göra som AC och börjar skapa sig imaginära fiender.
Ja, nej,
alltså
exakt.
Media, eller domaren, eller motståndarpubliken, eller whatever.
För att man behöver någonting.
Exakt, för att trigga. Och det, kolla, ta Veljko Birmančević som exempel. Helt värdelös i Allsvenskan. Men så fort det är kvalmatcher, vad är det? 19 kvalmatcher i Europa, 17 poäng eller 19 poäng, eller vad fan det är nu. Så att,
du kan liksom inte få båda. Ja. Du kan inte få det, verkar det som.
Nej.
Du får någon som är 100% påkopplad varenda jävla match, varenda träning. Det finns ju enstaka sådana spelare, men det finns fan inte många.
Nej, och i Allsvenskan är det nog ännu svårare att liksom hitta de typen av spelare. För att det är, om, bara lite kort då, liksom, för att det finns ju ändå en diskussion bland AIK och Rayo. Om, alltså jag menar, det här kommer ju vara en verklighet att ta tag i snarast för sportchef Henrik Jurelius, som inte annat. Vi har både Sebastian Larsson, men även Micke Lustig, vars kontrakt går ut efter säsongen. Vad känner och tänker du inför det här? Liksom? Det är ju svåra frågor, för att det är ju jättesvårt. Två personer, framförallt givetvis Sebastian Larsson, som ju, oavsett om vi säger att han skulle sluta nu eller om ett år eller två år, så är det ju en spelare som i modern tid liksom på något sätt ändå har skrivit in sig i historieböckerna som en person som kommer utifrån, men så fort blir liksom en... vad ska man säga, en fanbärare på något sätt, absolut inte liksom en AIK-legendar, men en viktig liksom pjäs för de här åren.
Ja, han höjer också nivån på träningarna otroligt mycket, sägs det göra. Så du tappar även här i vardagliga liksom. Man kan ju uppenbarligen skitmycket fotboll, det är mer bara att kroppen inte riktigt hänger med längre. Så det är ju den avvägningen man måste ta där. Vad kostar mest liksom? Vad är benefit-risk här liksom? Vad får vi ut, vad är risken? Vi får en jävligt bra närvaro på träning, mycket kunskap hit och dit, som är såklart skitviktigt. Men vi kanske får prestationer som inte är det vi vill ha.
Nej.
Eller så får man pulsa honom och köra, faktiskt spara på kraften lite grann och köra var tredje match eller varannan match eller så här lite mer. För det har ju varit helt absurt mycket spel på den position, på den typen av spelare i den åldern, på den positionen. Det kommer inte funka ett år till. Tror jag.
Nej, det tror inte jag heller. Så det är väl kanske i så fall om man på något sätt, och det är frågan, jag har ju pratat med Sebastian Larsson ett par gånger sådär på Karlberg eller whatever, och det är en toppenkille, men jag vet inte om han är den typen av karaktär som känner att fine, jag kan lida var tredje, var fjärde match. Nej. Jag vet inte om han har det i sig. Nej, om han känner att fast då skiter jag hellre helt i det.
Ja, då kanske det är bättre att riva av plåstret då.
Ja,
bara fan, kanske. Det har varit några fantastiska år här, men som det är nu med min position och min station och sådär, så det är bättre för alla parter att vi går skilda vägen. Det kan ju vara så att man landar där. Det kommer vara skittråkigt. Jag kommer tycka det är skittråkigt om det blir så. Jag kan förstå det.
Ja, men det skulle jag också ändå...
Men om han kan motivera för sig själv och för oss andra att han absolut kan tänka sig en roll där han inte spelar 90 hela tiden.
Och någonstans även såklart den ekonomiska aspekten i det. Att han också är fine med att då är det ingen nyckelspelare på planen. Då kommer du inte heller vara topp 3 bäst. Ja, exakt. Ja. Precis. Och det är också en sån grej som man ska liksom på något sätt försöka respektera och förstå, att för en sån typ av spel att det är klart att det är någonstans en lite liksom slag på självförtroende liksom knappen att ska du gå ner 40% i lön. Det är klart att det är en grej som man förstår att folk kan bli sura över. Så att Europaspelet är stort då för AIK. Kan man liksom Jag vet att de hade budgeterat med playoff. Det kan man ju ha åsikter om.
Speciell grej.
Det kan man verkligen ha åsikter om. Men vi tar oss ändå trots allt till ett playoff. Ja, det är, sen är vi ju aldrig riktigt, vi är absolut aldrig nära att ta oss vidare. Kan man liksom, är det godkänt? Är det riktigt godkänt? Ska vi börja med Josip då kanske, utifrån vad du tänker kring och då hatten av, de Malmö hatten av.
Ja, Malmö hatten av. Objektivt, alltså utifrån de motståndare man har haft, så skulle jag säga att det är knappt godkänt. Det är inget sånt här klassiskt mardrömsmotstånd i någon form av någon jätte som dyker upp i sådär konstig tidig omgång eller sådana saker. Alltså, Vorskla med allt vad det är, kanske underskattning framförallt, alltså svårscoutat och svårbedömt lag. Skandiak som kanske är det sämsta jag har sett ett svenskt lag möta sen... vad fan var det som var så fruktansvärt dåligt med Malmö? Det är något lag.
Vi hade ju de här Balatown.
Ja, det är den nivån. Alltså,
de var nog på samma nivå.
Det är den nivån. Och sen då mot Slovacko som du säger, där man är helt utskåpad. Och där tittar man då utifrån lottning och vilka man har mött. Om vi jämför alla tre lagen så är väl AIK de som har det absolut lättast.
Ja, absolut.
Malmö hade ju drömläget där i form av Žalgiris. Och sen så schabblar man bort det, men man ska ändå... Turkiet ska ändå göras. Vikingur var också dunder och man kunde fått, och sen hade man vunnit mot Žalgiris, mött Bode, och då hade det varit 7-1 över två matcher till norrbaggarna, och sen så hade det varit över där också.
Jag vill dock bara liten brask liksom, ja. Att Malmös är fan inte mycket tuffare lottningen.
Nej.
Alltså Vikingur, Žalgiris och Sivasspor. Jag vet inte om jag tycker att den är så mycket tuffare än Vorskla, Skandia och Slovacko.
Den är erfarenheter som ni har.
Kanske marginellt, men ingen jätteskillnad.
Ja, de är usla, alla de här sex lagen vi har ropat upp. Men alltså, om vi tittar lägsta nivån så är den högre hos Žalgiris kanske än hos den, vad den är hos Skandia eller någonting sånt.
Ja, kanske. Vi var inte fast i den.
Nej, det är bara, vad är det nu? Exakt 30 minuter AIK, utav svenskan. Ja. Så det är bara att rulla på.
Ja, nej, men precis. Nej, men Jo, vad känner du då om vi ska liksom... avsluta AIK-segmentet här med liksom någon form av
helhets...
ni såg väl på line-upen innan chatten. Det var AIK-rep, det var Malmö-rep i studion. Gissa vilka två lag vi kommer prata mycket om i början då. Fan, lägg ihop 1+1 nu. Kom igen nu, chatten. Jo, avsluta.
Ja, nej, men det är ju jävligt svårt, alltså, sett till insatserna som sådana, att kalla det här för någonting annat än knappt godkänt. Samtidigt så hittar vi ju liksom ändå vägar in i pengarna här med att ändå ta oss till playoff, så att, för det blir ju ändå ett antal matcher extra med publik också. Så om man snackar om det ekonomiska, så i alla fall så är ju 30 plus in totalt för alla de här matcherna. Det är helt välkommet då. Det kom den lilla sköna bonusen med Isak pengarna där, så att man blir ändå, så att, det har ingenting med Europa att göra så, men om man ska liksom sätta någon boks upp den här sommaren, så... Ja, men knappt godkänd. Det är inte Västerbron liksom. Det är...
Nej, men sen är man ju absolut... Man är runt Fridhemsplan och liksom rör sig.
Man för att ta nära bort.
Ja, absolut. Ja, så är det.
Man rekar lite.
Ja, man rekar läget. Man kollar ner i Rålis.
Efter 3-0 matchen liksom... var det för crowded där på Västerbron. Ni gick liksom inte att ta sig ner.
Det var kö upp.
Exakt. Jag ska bara kort slå fast att jag tycker inte att det har varit ett godkänt. Nej. Rent sportsligt. En av sex matcher är bra. Spelmässigt. Resten är dåliga. Och det kan i min bok aldrig vara godkänt mot den typen av motstånd. Nog om AIK. Nu ska vi prata om Sveriges enda riktiga Europalag, får man väl säga, Malmö FF. Josip Ladan.
Givetvis.
Det var 3-1 från hemmamötet och 0-2 nu. Det var ju aldrig någonsin liksom någon minidarrens på ribban, väl?
Nej, det var förvånansvärt låg puls på mig när jag kollade igenom. Det fanns liksom inte den här någonstans bakomliggande oron om att shit, nu kan det hända vad som helst när som helst. Isak Kistelin får ett mål bortdömt i fjärde minuten på grund av en hands där den studsar upp på låret, tar på handen och sen sular han in den, blåser av där, och då var det mer av att inte den här, och förvaltar vi inte den här chansen så kommer det rinna iväg, utan mer att okej, det har gått 4 minuter, vi är redan,
det är lugnt,
det är inga problem. Och sen så är det kontrollerat och disciplinerat, och ska säga, som AC bakom dig säger, det är tradition nu. Att när man åker och gör de här bortamatcherna, att man spelar smart, klokt och cyniskt och sen satsar på att avsluta alla former av tvivel. Och när Birmančević sätter 1-0 där, så är det ju, då är det tack och godnatt. Och det finns ingen chans för att Sivasspor på något sätt skulle kunna rycka sig tillbaka in i den här matchen. Och så länge, och det vet Malmö också om, så länge det står 0-0 så är det absolut ingen fara på taket. Det är 3-1 man har med sig hemifrån, och det är skitlugnt. Man åker ner och gör sin grej helt enkelt. Så en stark prestation, och bra att det går åt det hållet. Att det inte är det här liksom... om vi tar Djurgården igen som exempel, det här rycket och stressen helt i onödan, att det bara dyker upp, utan att man gör 90 minuter, man åker ner och gör jobbet och kommer tillbaka och kan koncentrera sig på Kalmar hemma på söndag. Och viktigt också för gruppen att återigen få upp lite självförtroende och bygga upp sig lite grann och ta det med sig. Jag pratar om gruppen varje gång som en repig jävla skiva, men det är alla de här små sakerna. Till exempel kan ta att Diawara kommer in ganska oväntat och får gå in och göra de räddningarna han ändå gör, även om det inte är matchavgörande på något sätt, men bra räddningar, fina parader, går in med kort varsel och visar återigen att han är mer än duglig som backupmålvakt. Man håller nollan, att backlinjen får fortsätta att komma tillbaka till den här grundläggande tryggheten som fanns under våren, i början i alla fall. Sen spelade med två högerbackar igår, noterade jag. Lite annorlunda, men det var väl för att, eller jag läste eminente Jonas Hansson på Fotbollskanalen som mer taktiskt bevandrad än jag, och det var väl för att ta bort den här Max Gradell som är då Sivasspors absolut bästa spelare och en av turkiska ligans absolut liksom mest frekventa dribblers. Så plocka bort honom och då lät Kiese Thelin göra sin grej, Veljko göra sin grej. Alla vet att Veljko verkar växla upp och brinna för de här matcherna ännu mer än vad någon annan gör. Och Zeidan osynlig tycker jag i den här matchen, men behövdes inte i den utsträckningen för att AC var på en nivå som man börjar hitta tillbaka till. Så att överlag 4+ insats på alla sätt, och det är bara att konservera den formen.
Ja, nej, men och det känns ju som att alltså, så här, lite det vi var inne på med Slovacko, att så här, den rutinen de satt inne på Malmö, samma sak liksom igår på något sätt, att det är många rutinerade spelare, många som har varit med om det där innan, både i Malmö FF men i andra liksom ute i Europa, Moisander etc. Så det kändes ju som att Georgsson på något sätt gick in med den tydliga matchplanen på något sätt, att så här, spela folk som vet vad det handlar om. Zeidan emot då kanske, liksom som någonstans är i det här för första gången. Men liksom, går det att säga att det är så tydligt så att spelare ändå, att ni höjer er automatiskt i de matcherna? Eller, förstår du vad jag menar? Ja. Man kan ju också hävda att så, men vad fan, det där jävla sitta i väggarna pisset i någon form av... Men alltså, det finns ju ändå en diskussion mellan de grejerna. Liksom.
Absolut. Nej, men det är ju påtagligt. Och framförallt när det kommer till liksom vilken attityd man går ut med. Det är inte det här att gå ut och smälla bara för att smälla, eller att vara liksom, utan spela smart på det sättet att till exempel Moisander, som stöt liksom bröt varenda anfallsvåg och gick in i duell i rätt läge. Inte överdrivet hårt, utan stå rätt. Och det där kan du ju bara få om du har varit och gjort 150-200 matcher plus i Ajax och Werder Bremen och allt vad fan han nu har varit. Och det sprider ju också det lugnet till Dennis, som visserligen har gjort alltså viktiga matcher i Rostov, och Lasse som har gjort viktiga matcher för MFF. Men att du har den generalen där, och sen vet du att du har Thelin som har gjort matcher i utlandet av den digniteten, Johan Dahlin med, visserligen med i truppen, men liksom alla kommer med någonting litet där du tillsammans bygger en liksom grundstabilitet, och det gör då att Ceesay kan känna sig avslappnad, Bejmo kan känna sig avslappnad, Zeidan känner inte att han behöver dra det här lasset som man kanske behöver göra i allsvenskan när han bakom här inte känner sig motiverad, och den typen av grejer. Så att de, som du säger, de rutinerade äldre kliver fram när det behövs, och lika mycket som det är ett underbetyg för AIKs rutinerade spelare att inte visa vägen när det står och kniper för dem, lika mycket är det av att, jaja, men det är en dag på jobbet för Malmös motsvarigheter.
Ja, men exakt. Och det är därför Berget får gå in istället för Ceesay till exempel. Det är, det är liksom, det är tydligt så hur Georgsson formerar laget. Det tycker jag ändå ska liksom... Men lite fjäder i hatten för honom. Alltså så här, det är första gången för honom där nere i det sammanhanget, även om han liksom har varit med i, alltså så, ni fattar vart jag vill komma. Det är nog ändå liksom svårare än vad man tror att bara kliva ner där som tränare. Det har ändå varit turbulent. Få alla att liksom enas kring att säga, okej, visst, Allsvenskan, det har varit vad det har varit. Men nu, det här, det är Europa. Vi vill ta nästa steg som klubb. Allt det här som ni har pratat om i Malmö. Ju. Att ändå få alla att skriva upp på det. Det är ändå imponerande faktiskt, och det måste man ju säga.
Precis, och det är också att man behöver inte poängtera de här självklarheterna. Alltså, Georgsson behöver inte vara överdrivet taktisk och säga till dem hur de ska. Utan det är mer, gå in, gör ett jobb och så åker vi hem. Och sen så har vi 90 friska in på kontot och så kan vi titta, käka lunch och kolla på lottningen imorgon. Så det är alla nöjda, alla glada, och det är väl ett litet ok som lättar från lagets axlar nu, att man i alla fall, okej, det blev Europa League, det blev inte det superfiaskot med att behöva gå ner i Conference League utifrån, som vi pratar om, motståndare. Man kommer in, man är på en sportslig nivå, man vet att man har hanterat tidigare, det är ändå två tidigare gruppspel, två avancemang. Och nu med den här lottningen så är det väl absolut inte uteslutet att det kan bli så också, givet att man har ett framförallt starkt hemmaspel. Så ja, spännande höst. Och mycket förändrat.
Hur kommer det påverka er allsvenska höst nu då, med Europa spelat, med just de här fokusmatcherna som alla kommer att vilja fokusera på?
Jättebra fråga. Jag tror det kommer nog påverka Malmö FF mindre än vad det kommer påverka Djurgården. För att det är första gången som Djurgården är i det läget att du ska tvåfrontskriga och hålla de här parallella. Lottningen har ju börjat, så vi kommer ju få se svaret här alldeles strax. Men det ska likväl göras, det ska hanteras. Och Djurgården har en trupp som har utvecklats från att bara vara bred till att vara spetsigt bred under säsongen. För att fasa in och rotera in. Och visst, det var lite high stakes, high reward där mot Varberg för Kim och Tolle. Men likväl, att vi pratar om det innan. När man kommer in så vet alla vad de ska göra. Och det är väl kanske då att du får försöka balansera det ännu mer noggrant nu när det kommer så många matcher på så kort tid. Så att, och Bosse, nu tappar man hien. Daniel som ska in och börja spela 90 i varje match. En skada där eller någon känning på honom eller Hjalmar Ekdal. Och då ska Jesper Löfgren, som har varit helt iskall, in och behöva bära ett ansvar i en guldstrid med 7-8 omgångar kvar. Det är ena sidan. Och andra sidan, Malmö, inte den här superformen i allsvenskan heller. Men återigen, tryggheten om att man vet vad man är, i vilket läge man befinner sig, och att de då tjatar hela tiden om att sommaren, det är då det roliga börjar, det är då det är Europa, det är de här matcherna på de stora scenerna vi vill spela. Och ja, lite upp till bevis. Och då kräma ur det här sista, det är lite liksom sista natten med gänget vibb för det här laget. Det är mellan 8 och 10 utgående kontrakt i vinter på många nyckelspelare. Och att kräma ur det som finns kvar och liksom sista pushen in över mållinjen. Sen hur långt det räcker, det
får... Tror du att ni blir av med någon spelare den här sista veckan?
Ja, det har ju ryktats om Jonas Knudsen ganska intensivt, men där, om jag har förstått det rätt, så är det mer att det är lite så här visningsex. Det vill säga att du köper honom i den statusen han är, och inte för liksom något annat pris, utan för att, ja, men han är kanske inte super i form, men ni kan köpa om ni vill. Och där var det prat om Danmark, men där blir det också då, hur löser man den ytterbacksproblematiken i så fall, om Martin Olsson med sin skadebenägenhet.
Precis,
och ålder.
Det är ändå jag är en av de första att liksom säga att skicka Jonas Knutsen om du har chansen. Men det är faktiskt verkligen så en verklighet att förhålla sig till, med tanke på att, ja, då är det Martin Olsson som är liksom första valet, men som är gammal,
som blir det enda valet till slut på den, alltså renodlade valet på den positionen. Eller ska du gå tillbaka då och spela med två högerbackar igen? Och du slänger över en högerback på kanten. Du har redan tappat Erik Larsson. Och då, ja, jag vet inte.
Det har snackat om Blackburn och Berget. Yes. Är det av eller är det liksom...
Jag tror inte det är helt off. Jag tror väl mer att det handlar snarare om Blackburns liksom sista vilja att verkligen få igenom flytten. Alltså, han är en ålder och han har också en skadehistorik här nu som gör att de kanske inte är 100, men 80 sugna, med tanke på Jon Dahl och allt det där. Sen Championship, det är en slitsam liga utav helvete, och berget blir ju inte yngre heller. Och nu kanske då att det kyls ner lite, kanske från både hans och MFFs håll, med tanke på att det är Europa League som väntar. Och att han ändå har, vad var det de pratade om, att de har väl ingen muntlig överenskommelse eller ens något förslag på någon kontraktsförlängning. Och jag tror att den här hösten blir också bergets sista i Malmö, och sen tackar man för lång och trogen tjänst.
Man vet ju att Blackburn-supportrarna kommer gå i taket när Blackburn liksom annonserar en 31-årig norrman från Sverige. Vad i helvete är det som pågår?
Jon Dahl är proud.
Sack Jon Dahl!
Jon Dahl är very proud of the boys. Uh-huh. Så att det är inga konstiga.
In the morning.
Vi är väldigt stolta att presentera det här samarbetet, August. Det är ju tillsammans med Mindler, och det är ju Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är inga väntetider. Du träffar en psykolog vart du vill med din telefon. Ett besök kostar bara 100 kronor och frikort gäller då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, Agge?
Ja, men jag upplever, och många med mig också, att det finns någonting jobbigt att prata om de här sakerna. Och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Inte minst bland män upplever jag det som att det kan finnas en tröskel att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår. Och därför tycker jag att det är väldigt glädjande att på senare tid så är det ju många idrottsmän och kvinnor, några i Allsvenskan, som har öppnat upp och pratat om sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt, vilket jag tror man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
Verkligen, och du hade ju en intressant gäst i eran podd för några veckor sedan. Det var ju en psykolog med. Lyfta
ja,
någonting
exakt.
Kring det här.
Ja, men det var intressant. Jon Hasselqvist heter han, och det var ett väldigt intressant samtal där vi kom in på hur mycket det mentala spelar in i form av prestation, men också hur viktigt det är att man som människa ska må bra för att prestera. Och det går ju att applicera såklart på fotbollsspelare, men också på sådana som du och jag, alltså vanliga människor i sin vardag. Att det är viktigt att lyfta upp det till ytan och att hantera det.
Verkligen, och känner ni att ni vill ha någon att prata med så finns ju Mindler där för er. Och det som är så himla bra är att du väljer själv vilken psykolog du vill prata med, och du kan byta om du känner att ni inte riktigt klickar. Och Mindler finns ju för alla som är plus 18 år. Så gå in på mindler.se och läs lite mer och boka din tid hos en psykolog redan nu om ni känner att ni behöver liksom hjälp kring det här ämnet.
Stort tack till Mindler.
Vi har fått den stora äran att göra det roliga samarbetet återigen med MQ, som vi kallar för Utvalt av Toto. Jag vill, innan vi pratar lite om kollektionen, också slå ett slag för alla deras tjänster. Skrädderi, sneakers, tvätt, personal shopper, second hand och så vidare. MQ är verkligen en helhetsbutik. Där hittar man allt. Jag tänker på sneakers tvätten nu inför våren. Gå dit med era favoritsneakers, se till att få dem skinande rena innan ni går ut på de sopade gatorna. Men Spången, jag vill höra lite om vår kollektionen. Desert Sunset kallas den för.
Ja, men det är ju en tidlös, klassisk, elegant kollektion, vill jag hävda, där linne är en stor del av det, men inte bara linne för de som inte riktigt gillar det. Det finns mycket schyssta jeans, det är...
Vem gillar inte linne?
Ja, jag vet inte, men det finns några där ute som...
Har
ni inte
linneskjorta? Spring till en MQ-butik eller mq.se.
Men dessutom, en liten detalj som jag vill slå ett litet slag för. Solbrillorna på MQ. Riktigt schyssta, yep. Prisvärda, eleganta, men känns lyxiga. Det är någonting man borde kolla på.
Fången har två par.
Ja, jag vet, Thomas. Jag vet.
Jag vet redan om det, men det kanske inte alla som lyssnar på det här gör det. Du har dina Dante-shirt som du gillar i massa olika färger. Men hörni, hitta ett par favoritjeans, hitta en favoritskjorta. Tidlösa plagg som lever länge i garderoben står ju MQ för. Också i den nya vårkollektionen Dante Shirt. Finns det någon kod?
Ja, det gör ju det. Toto20, det vet ni vid det här laget, ger 20% rabatt på egna varumärken för damer och herrar. Gäller mellan 22 april till den 5 maj vid köp över 500 spänn. Både online och butik. Men en liten extra krydda i det här, Thomas. Mm-hmm. Vi har en tävling.
Det är kul. Alltid kul med tävling.
Ja, men det är det. Så tre av er kära lyssnare har chans att vinna ett presentkort på MQ. Vi snackar 1500 spänn, 1000 spänn och 500 spänn. För att ha chansen att vinna så gå in på vår senaste bild här på Toto Svenskas Instagram och kommentera varför just du ska få chansen att vinna ett presentkort.
Och när ni gjort det, spring till en MQ-butik. Eller så går ni in på mq.se, för koden gäller både butik och online. Och se till att shoppa vårens favoriter. Era favoriter. Ta inspiration av Utvalt av Toto. Våra favoriter. Så lovar vi att ingen kommer bli missnöjd.
Stort tack, MQ.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning. Men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Ja, men en annan spelare, Birmancevic, som vi varit inne lite på, vi behöver liksom inte fastna i det konstaterandet att han är briljant i Europa igen, men fortfarande ganska sval i allsvenskan.
Yep.
Där är ju min känsla att det är dags för Malmö att sälja i vinter. Han är 24 år. Jag tror att han har i vinter då 2 år kvar på kontrakt. Han har över 2024.
Ja, förlängning till och med.
Nej, men precis. Ja. Så att då har man, ja, men 2 år kvar då i vinter.
Ja.
Det vill säga att du behöver inte liksom ta någon reapris på grund av att han har 1 år eller ett halvår kvar. 24 år. Har varit med och skjutit upp Malmö i Europa League. Säger att han gör 3 mål i gruppspelet.
Ja.
Då borde man kunna kräma ur de där summorna som det pratades om när han kom, helt ärligt.
Ja, absolut.
Och det känns som att han också, det är dags för honom och att flytta, det är dags för Malmö att släppa honom på något sätt.
Ja, det är väldigt tydligt. Jag tycker att han har däremot tagit den här petningen och det här samtalet som till och med Andreas Eriksson själv har sagt att de har genom, alltså de hade ett samtal här efter kort här efter uppehållet, jag tror i samband med Sirius kanske, eller till och med innan det, att de hade ett samtal och verkligen pratade ut och så här vill vi se dig, det här kräver vi av dig, det här förväntar vi oss ska ske från och med nu, och sen så kommer väl vi inte, du sa inte Georgsson det rakt ut, men du inne på rätt är att kommer det något bra i vinter som både vi och du är nöjda med så kommer vi att släppa det. Det ryktades också lite om Serie A-klubbar nu under sommaren, och jag tror inte att priset har gått ner med tanke på hans prestationer i Europa här, så att det är väl också en balansgång. Han är ju som säger 24, kom för i runda slänga runt 10. Kanske lite mer med någon bonus hit och dit. Och så skulle Malmö, ja, jag tror Malmö i minst dubblar till och med mer för att kunna vara nöjda med en sån försäljning. Så ja, också. Det blir intressanta veckor här nu. Och det är framförallt, men jag tror också att Veljko ur sitt perspektiv att okej, nu är jag tillbaka i den här formen. Det rullar på, allt det som det ska vara. Vi tog oss dit. Det är ännu bättre skyltfönster för mig att stanna och göra de här 6 matcherna och sen schappa. Så ja, om vi pratar om bergets sista höst, det är nog Veljkos också sista omgångar i
och AC då?
Ja, det är ju en helt...
kan det hända typ nu i veckan, eller tänker du att det är i och med Europa League att han kan så här chilla det?
Nej, jag tror han blir kvar.
Ja.
Också lite samma, lite Birmancevic light-effekt även på AC som börjar komma in och säger själv att han känner sig själv och sin kropp och märker att det börjar bli bättre och bättre synk i allting, både med honom och med lagkamraterna. Så att han har väl nog ingen, det är lite samma vintersituation där också som för Berget och Birmancevic. Nu 2 kanske oväntade spel, AC har ju kontrakt, jag tror han har 1 år till, och då är det ju med Veljko med 2 och Berget med utgående kontrakt, och då, de utgående vi pratade om innan, det är alltså Ismael Diawara, Ola Toivonen, Martin Olsson, Niklas Moisander, fan är det mer, parorna, sådana junisar, och så liksom det kommer hända så fruktansvärt mycket, så att alla är väl mer om att eller med på något i någon, något sammanhang om att EL är klart. Vi är fortfarande kvar i racet om allsvenskan. Låt oss bara göra det här och sen så skiljs vi åt allihopa i vinter.
AC december 2024 enligt Transfermarkt.
Ja, då blir det ju ett år i vinter. Så att det ja, det kan ju absolut vara någonting där, men vem ska å andra sidan vem ska betala för en skadebenägen?
Nej, det är väl Saudi eller liksom något sånt där är känslan.
Ja, och det är Cypern, man kan väl göra en sån grej också. Ja, dra ner till djupen.
Så kan det vara. Hör du, Josip Ladan och alla andra Malmö-supportrar ute. Ni har kastats in i en lott i Europa League. En grupp heter det. Ni har lottats. Braga, Union Berlin och Union Saint-Gilloa.
Japp.
Spontana tankar, bra sportsligt väl, frågetecken?
Ja, det var väl vissa som tyckte att det var en skittuff grupp och andra som tyckte att det var betydligt mer överkomligt. Jag tänker väl att om man ska ta dem lag för lag, Braga var väl det sämst rankade laget av alla de här i pot 1. Eller sämst, mest överkomliga då, om vi ska använda den termen. Man slapp de
här. Kunde fått Manchester United,
ja,
till exempel.
Ja, man slapp de här turistgängen i Roma och United och Arsenal och allt vad fan det kunde ha varit. Så på det sättet är det ju bra. Sen ska man ha respekt för Braga. Det är liksom ett precis utanför topp 3-lag i Portugal och har gjort det bra under väldigt lång tid och kan slå vem som helst på sin hemma.
Man har börjat få bra Europa-rutin.
Precis.
Tack vare AIK.
Ja, just det. Icke att förglömma.
Blanda inte ihop. Du kan duva, Oscar.
Just det.
Nej, det skulle inte vara så.
Nej, och sen var det ju då Union Berlin till många supportrar stora glädje, både geografiskt och även i viss form friendshipmässigt eller rivalitetsmässigt, att man har kopplingar till Hertha. Tråkigt nog kommer det bli väldigt få biljetter, så kommer det vara en jävla rusning till den borta sektionen genom att man från och med den här säsongen får spela sina Europamatcher på Alte Försterei då, på sin egen arena, istället för att låna Olympiastadion av Hertha. Och då Union Saint-Gilloa, det vill säga Belgiens Bode Glimt, som har gått och liksom förra året gjorde total kaos med den belgiska ligan och liksom vände ut och in på Anderlecht, Standard Liège, Royal Antwerp, alla de här klassiska belgiska lagen som man känner till, Genk, Gent, hela kalaset, utan de en provins, alltså i sammanhanget provinsklubb som gjorde det omöjliga och kommer med också med fortfarande med bra form och kanske lite svårscoutat så, men det är absolut inget motstånd som ska underskattas på något sätt. Så att givet tre bra hemmamatcher och kanske någon oväntad borta seger så kan det nog bli väldigt bra för MFF.
Ja, alltså det är ju Union Berlin såklart, som du var inne på lite, det kicklar ju både liksom supportermässigt, och det är ändå det ett lag från Berlin, från Tyskland, geografiskt nära Bundesliga och allt vad det är. De andra två är ju inga lag som by name lockar publik och allt det där, men det är ju alltså så här, framförallt på hemmaplan på Malmö stadion så kan ni slå alla tre de här lagen.
Absolut.
Det är ju känslan.
Och det var ju i de andra gruppspelen har det ju varit FC Köpenhamn, kryss hemma, Dynamo Kiev, klassiska Rosenberg-matchen där, seger 4-3. Så att det är liksom, det är absolut inte omöjligt, och det vet ju Malmö om också, att just de hemmamatcherna i Europa som kommer göra skillnad när det summeras. Så att det är bara att rida på den här återigen nya glädjevågen. Cupguldet höll ju sig så där länge. Så att det vill hoppas att det hålls lite bättre nu.
Det lottas i detta nu, se här, Conference League. Så att vi får väl avsluta med att ringa Freddy Arnesson när Djurgården är klart. De är ju i den fjärde och sista potten, så att de dras ju sent, Djurgården. Ser här att ja, många ändå härliga lag. Jag gissar att många djurgårdare sitter och hoppas på West Ham away. Ladda upp och kolla Green Street Hooligans och så vidare. Men vi får återkomma med det. Vi ska blicka lite mot morgondagens stora jävla ångest macka i form av Degerfors GIF Sundsvall. David Eriksson, hur mår du?
Jag mår skit.
Redan?
Men det vet väl ni, tänker jag. Era sadistiska jävlar, det är väl därför ni ringer.
Jag jobbar ju bara någon form av liksom, ringa upp dem som jag vet eventuellt mår sämre än vad jag själv mår. Det är liksom så man får jobba här i dessa dagar. Nej, men vad är känslan? Det är drygt dygn kvar. Är du liksom, är det nervositet eller känner du någon form av ändå pepp och att det ska bli kul? Vad vill du ta i? Men du fattar.
Ja, nej. Alltså, pepp. Inte fan egentligen. Det skulle väl vara att få gå på själva matchen i så fall. Men alltså, det är ju hög ångestfaktor här. På ett sätt så kommer det börja vara skönt, för efter den matchen så ja, men det känns som ett vägskäl här på något sätt. Alltså, allt för de tre poängen är ju, då är det kört, tycker jag. Det tror jag. Det tror jag de flesta håller med mig om också.
Ja, det är väl känslan. Jag är inte hård då, för det var liksom en av frågorna jag skrivit upp. Min känsla är att de som torskar den här matchen, de kan börja följa Superettan på Twitter.
Ja, men lite så är det. Och jag tror ändå att spelartruppen är med i det tankesättet också. Det var en artikel idag i Värmlands Folkblad där de liksom spelarna, eller Gravius i det här fallet, och säger att det här är ju en extremt viktig match, och de har koll på vad det här betyder. Så att det känns ju som att alla är införstådda med att det här är ju då den första riktigt så här, superviktiga matchen.
Tror att risken är att, med tanke på det, och jag menar Sundsvall är ju ännu mer så, de måste vinna annars, de kan man ju verkligen räkna bort annars, vill jag hävda. Tror att risken är att det blir en tillknäppt historia. Jag menar, vi har ju sett många sådana matcher inom åren där man tänker att båda lagen måste vinna, nu är det bara ut och gasa, och så slutar det 0-0 och båda lagen har satt sig i skiten. Eller tror att det blir High Chaparral och svängdörrar, eller vad tänker du om matchbilden?
Alltså jag är ganska orolig där, för alltså sett till anspänningen för den här matchen, så kan man bara ta de två senaste matcherna här där vi möter ett Varberg hemma, där jag tycker också att vi ska gå ut och ta tag i taktpinnen, men det är egentligen tvärtom, det är Varberg som styr och ställer, och det tycker jag är ganska, alltså jag ser det ganska allvarligt på något sätt, att det får ju inte hända i en sån viktig match att ett lag som kanske normalt sett inte är ett spelförande lag kommer stå av alla och styr och ställer. Sen möter vi Bayern borta, där liksom man på något sätt har insett att ja, men allt under liksom 2-0 är väl godkänt. Man försöker hitta en bra stämning i truppen, man ska säga. Man vet ju om att här har vi svårt att få poäng, och framförallt liksom när det typ krävs en liksom livesänd arkubisering för att vi ska få straff på Tele 2, då vet man ju att det kommer inte bli några poäng liksom.
Nej, det livesänd arkubisering.
Ja, men alltså det är ju helt sjukt. Men ja, hur som helst, alltså det tycker jag ändå att, alltså visst, 5-1 är 5-1, går inte att snacka bort det, men alltså under en längre period fram till 3-1 tycker jag att vi ändå liksom står upp bra mot Bayern där. Får vi den där straffen och vi får ett mål där, så tror jag att det kan sluta annorlunda. Ja, kanske. Förmodligen så hade Bayern vunnit ändå, men jag menar, det hade sett annorlunda ut länge i matchen. Och min poäng här är liksom att ja, men i den matchen då helt plötsligt...
Ja, men min poäng är liksom att det gäller att hitta rätt anspänning till den här matchen, för jag tror att det laget som lyckas med det tror jag kommer ha störst chans, även om vi får kanske ses som favoriter om det på att det är vår hemmaplan.
Ja, alltså det gör ni om inte annat om man kollar på oddsen. Jag tänker att Kalle kommer säkert komma med dem här snart bort hos Unibet, tror du att det är, om jag ställer den frågan också, att ni ändå oddsmässigt ganska stora favoriter och det är hemmaplan, ni, jag tror ändå att majoriteten av folk som följer allsvenskan slaviskt tycker ändå att ni har någonting åtminstone. Så kan man inte riktigt säga om GIF Sundsvall. Hur tror du att den här spelargruppen ni besitter kommer hantera det faktumet att folk förväntar sig ändå att ni ska lösa tre pinnar här?
Oj, bra fråga. Det har ju skett en liksom rejäl rotation, dels på startelvan men också liksom, som nu senast, på vem som är kapten i laget. Och jag tror ändå att det påverkar truppen mer än... jag tror det påverkar truppen ganska mycket i det här fallet. Jag vet inte om ni märkte det, men vi hade ju ett korttidslån som var kapten senast.
Lagerbjälke.
Tre kaptener var tillgängliga.
Exakt. Eller hur? Lagerbjälke. Jag hajade till.
Jag menar, det är klart att så här, alltså, det är kanske ett underbetyg till tränarduon att de tre kaptenerna de har utsett, ingen av dem kommer till start. Och vad jag vet så var väl ingen, det var väl inga skador eller avstängningar där, om jag inte minns fel. Utan det är bara att de inte passar helt enkelt.
Ja, det är väl bara så att vi har med oss sittande. Det är Sean, det är Bertilsson och...
Ja, precis. Det är Adam Kalén. Så det är alltså Johan Bertilsson som är då nummer ett där. Och sen har det väl varit Sean och sen Adam i den ordningen.
Ja, nej, men det, Sean hajar man ju till på. Jag tänker att vi ska försöka få med honom här in igen. Det är ju, jag är ju lite jäv där i och med att jag är vän med honom. Men jävla frisbox han har hamnat i.
Ja, han har ju haft det tufft tyvärr. Han har liksom inte riktigt axlat den rollen som Ekeroth hade i fjol. Och sen i takt med att det har gått dåligt för laget så har det såklart gått sämre från dem. Det är naturligt. In har ju nu Lagerbjerke kommit och höjt nivån rejält, måste jag säga. Han är väl en av våra absolut viktigaste spelare. Så av den, om man ska se på det sättet, så är det väl kanske bra att en av våra absolut bästa spelare är kapten. Sen får man väl ta det här med att ett kortislån, det får vara en annan diskussion. Det får vi ta sen. Liksom. Det får vi lösa på annat sätt liksom. För att svara på din fråga kring anspänningen här, alltså, jag vet inte. Alltså, om jag ser till Varberg-matchen återigen så är jag stressad inför det. Jag hoppas att vi liksom tar tag i taktpinnen helt enkelt och att vi inte släpper in typ mål liksom. Det är väl det absolut viktigaste i den här matchen.
Fick här precis, ja, att Nikola Djurdjic är tillbaka i matchtrupp för första gången på 6 matcher. Kommentar på det?
Fan, jag hoppas att ni skulle missa den. Ja, det är klart. Vad ska man säga där liksom? Foten är helad tydligen.
Nu plötsligt, va?
Tillgänglig lördagsmatch känns också otippat.
Mm. Ja. Ja, nej.
Fan vad osköna vi är som har liksom
petat in med ett hörn. Ja, nej. Nej, men det är väl som det är. Alltså, han vill också en sån här grej som att det där får vi ta sen igen. Alltså, han kommer inte starta. Möjligtvis han får inhopp, göra mål, jättekul för honom, men liksom jag lägger inte mycket vikt eller energi på honom just nu, utan det får ju vara med tre, det får ju vara match in i matchtaget, och framförallt måste det komma 3 poäng imorgon. Sen hur det blir, det är skitsamma.
Yes. Vad är Degerfors motsvarighet till Västerbron, undrar jag?
Vad fan skulle det vara?
Inga stora höjder där. Hur skulle ni göra ifall det inte går bra imorgon?
Förlåt, nu hörde inte jag det.
Hur gör ni om det inte går bra imorgon? Vi har ju Västerbron här, men jag tänker det är låg fallhöjd där på hela kanalen där.
Och ja, över någon jävla fors. Bara byta foten och sen ska ta sig upp igen. Jävla mardröm alltså.
Ja. Nej, varsågod. Nej, men det är väl gå ut i skogen och supa ner sig. Det är väl det som är det vi gör.
Skjuta av hagelbrakan bara. Hör du, Dava, det blir spännande för oss neutrala i det här fallet då, men ångest för er såklart. Vi ska ringa upp Martinsson här också. Han skvallrade lite om att de ändå kommer ner ett gäng från Stenstaden, Sundsvall. Hur ser liksom supporter liksom taggandet igång i Degerfors? Blir det fullt? Blir det en jävla tryck på Stora Valla, eller hur funkar det?
Alltså, för det första så kommer ju spöringarna hela dagen i Degerfors, så det kommer ju vara en lös gräsmatta, och har vi tur så är det uppehåll under liksom matchen, men det ska regna rejält. Degerfors har gjort sitt att försöka få dit folk, så de har väl någon sån här halva priset grej nu, för de vill ju verkligen locka dit folk. Det var ju en magisk stämning där hemma mot Kalmar, och det är väl det de försöker liksom replikera genom att få dit så många som möjligt egentligen. Det är väl skitsamma om det blir en minusaffär nu. Nu är det liksom startlaget som viktigaste. Jag tror att vi kommer väl göra vårat från ståplats. Det tror jag. Och det blir nog en hel del folk.
Fan vad gåshud ändå. Ja. Att sitta och kolla på Degerfors Sundsvall i pissregn
på Stora Valla. Alltså, det blir faktiskt inte finare så här. Ja. Det där jävla Stockholmsderbyt och det de pisslar med på söndag. Skit i det. Jag hoppas det är huvudmatch och Kanal 5 och hela jävla köret. För att här har vi allsvenskan i ett komprimerat jävla paket. Alltså.
Absolut.
Har du någon hälsning du vill skicka med till Martinsson eller...
Nej, alltså det är väl, vad ska man säga liksom, han är ju en
bara skit på dig och
Nu hörde inte jag vad du sa det.
Skit på dig eller nej. Det är väl
underförstått att det är skit på dig på match. Det blir väl, som Tappe brukar säga, någon sån här runkgest på matchen.
Luftrunk.
Luftrunken.
Får man vara luftrunken, ja, precis.
Jag lider med dig på förhand, men stort lycka till imorgon, så får vi se om vi orkar höras av på måndag då, när vi spelar in igen.
Vad tror ni om matchen nu då?
Men jag tror att ni löser det.
Ja, det tror jag.
Okay.
Jag tycker
ändå... ringer ni alltså inte på måndag.
Jo, alltså, jag ska sluta vara sadist och ändå börja ringa de som också har vunnit faktiskt. Men jag tror att ni har ändå någonting. Jag tycker ändå att Mörfelt, Faraj har ändå bidragit på något sätt jämfört med det ni hade innan. Sundsvall ser jag exakt noll och ingenting i, förutom möjligtvis Pontus Engblom som är bra liksom. Så att, jag tror att ni vinner, men allt kan ju hända som det så fint heter.
Absolut. Du, ja, vi får väl se.
Vi hörs då, ta hand om dig.
Tack detsamma och ha det bra där i studion.
Ja, vi köper. Fan alltså,
det är inte soligt.
Nej, det är inte soligt, varken liksom på riktigt eller i själ och allt det där. Men då tror jag ju ändå att Martinsson mår mycket sämre. Sen har ju han ändå, jag tänker att han ändå har fördelen att han får ändå en bussresa ner, hänga med polarna, alltså supa till lite grann. Jag tror ändå att, alltså jämfört med Davva så har nog Martinsson det bättre. Ska vi bara ta oddsen? Jag ser att du har kört upp dem där i grafiken.
Ja, jag la
också
dem lite i skärmen så ni får se. För att det är ju så att Degerfors är klara favoriter till 1,70 jämfört med Giffarnas 4,90. Och jag personligen tror väl också att Degerfors kommer ta det här faktiskt. Så jag skulle nog kunna gå och tänka mig att lägga en liten slant på det. För jag är över 18 år och har inte problem med spel. Har du problem med spel, gå in på stödlinjen.se.
Ska vi börja med att den gode Johan Martinsson, vi kan ju säga hej och välkommen först, men att du får reagera på oddsen borta hos Unibet där Degerfors alltså står i 1,70 och Sundsvall, vad sa vi? 4,90 står ni imorgon.
Djurgårdens grupp är klar, men det tar vi sen.
Jag reagerade mest på om du har problem med spel, så jag tänkte anmäla till Giffers till spelare.
Ja, det är så, men inte dig själva.
Nej, absolut inte.
Hör du, jag börjar med samma fråga som Davva fick, som vi pratade med här innan. Liksom, det är ju, alltså den stora ångestmatchen, alla kategorier hittills den här säsongen. Hur mår du?
Ja, jag är oerhört ambivalent till hur jag mår. För att på ett sätt ska det väl bli kul att åka bortaresa och sådär, för all del. Men... ja, alltså vi åker ju ur om vi torskar. Och det är inget tyder på att vi ska vinna, så att...
Nej, alltså det är samtidigt som vi alla här är ju eniga om att Degerfors är favoriter. Men jag menar, det är fortfarande Degerfors. Ganska så pissiga Degerfors.
Jag var med i deras podd igår. Väldigt trevlig podd och så, för all del. Men då började de snacka om, jag tror det blir 4-0 på lördag. Vad pratar de om? Ja. Deras ångest, den ter sig liksom att när man har tagit 12 poäng på 19 gånger, då tror man på en 4-0 på helgen. Jag är glad om det är 11 spelare som kommer till start.
Ja, exakt. Alltså, om du får tippa... Ja, du tippar i och för sig 4-0 då, men åt andra hållet givetvis. Att Degerfors ska vinna med 4-0.
Jag fick frågan igår, vad talar för att vi, alltså för att ni ska vinna? Och då svarade jag att vi möter er.
Ja, men det är väl så, helt ärligt.
Ja, men verkligen.
Alltså man kan ju raljera lite kring det, men lite så är det ju. Att så här, och det är lite det jag menar. Degerfors, jag tycker att de är ett bättre fotbollslag än vad ni är. Men när man ändå...
Det är marginellt alltså.
Ja, det, absolut. Och när man är där nere, vi pratar med Davva, det ska tydligen pissregna hela dagen imorgon. Stora Valla, hej och hå. Alltså det kommer ju vara tillfällighet som avgör ändå, tror jag.
Mm, det tror jag också. Verkligen. Alltså, jag, som sagt, jag var lite svårt att få in 1,70, 4-0 och det är jävla klang och jubel föreställningen. Målvakten de har, är det Negal eller vad han heter?
Nej, det är Whiteman som har tagit tillbaka första spaden nu igen.
Ja, han har gjort det, ja.
Jajamän.
Ja,
han kastar in bollar.
Fransosen de har haft är inte jättevacker, eller?
Nej. Whiteman är inte svinbra heller, så att där är på...
Förlåt att jag avbryter er. Jag skulle bara för syns skull kolla vem domaren är. Det är Klitter.
Det är Klitter också. Men du skojar. Klitter dömer också,
Klitter
Martinsson.
Klitter dömer den här matchen. Det är sån jävla pannkaka
alltså,
redan på
förhand. Vilken cirkus alltså. Vilken jävla cirkus det kommer bli.
Kolla Martin! Han tappar alldeles glädje. Borta.
Det finns en som skulle kunna vara sämre, och det hade ju varit Kaspar Sjöberg.
Ja, Kaspar hade varit, absolut.
Ja, men han är så färdig så att jag fattar inte att han får döma fotboll överhuvudtaget.
Det kanske var så att de bara konstaterat det är seriens två sämsta lag som lirar. Klitte! In och kör, ta pipan.
Från Mjällby Malmö till Degerfors Sundsvall.
Den fällan har jag tyvärr sprungit in i när jag spelade Division 5 eller 4, när jag skrek, men vad är det för jävla nivå? Och då sa han, ja, jag håller med. Det är fan vad dålig den är alltså.
Ja, men det är så lite så är det väl. Men hörru du, för att vara lite allvarliga igen, det så att Degerfors, det ändå tror de lutar sig mot, är att de ändå har gjort en del prestationer och till viss del några resultat på senaste. Ni kommer ju från, vad är det, 6 raka torsk va, och det liksom skickas in bollar i det där målet bakom er. Mm. Vad hoppas du på för förändringar, både liksom spelmässigt, eller finns det några spelare, jag menar en sån som Damus fick hoppa in senast, gjorde ju mål direkt, han antar jag kliver in från start eller?
Ja, jag tycker han ska starta senast också egentligen. Men alltså sist såg det ju bättre ut än på ganska länge. Första typ 10-15 så pressade vi fast dem totalt och hade bra inställning. Sen släpper vi in ett mål i avsluta första som är från 40 meter i krysset. Det är inte så mycket att göra åt. Men det är ju andra målet framförallt som är liksom hela, som summerar hela våran säsong. När Forrest Lasso tar en 25 meters tjurrusning från egen backlinje, gå upp och ta en duell på halva typ, där han bommar den och så gör de mål, där liksom vinsten i den duellen är att han kan nicka bollen in i mitten. Det är liksom det bästa som kan hända, och det sämsta som kan hända är att det blir mål. Och de liksom i misstagen, om man inte har lärt sig det när man har släppt in rekordmycket mål på 19 omgångar, då är man ju obildbar och då kan man ju... Nej, men det är helt allvarligt. Alltså, man kan inte göra så.
Nej. Men du får tänka på att Forrest Lasso är också jänkare. Alltså, ja, man får också ha kravbilden därefter. Fick vi inte vardagsrasism här i totalsvenskan också.
Att han har gjort landskamper för USA, det är helt overkligt.
Men han är väl avstängd här va?
Lasso är i alla fall avstängd, vet
jag. Ja, så det är ändå, det talar, det är ytterligare det är någonting som talar för er.
Ja, det, på riktigt tror jag att det är ett plus.
Ja.
Faktiskt. Då kan vi, vet du, skohorna in våra nya Division 4-kille från Portugal, Castro.
Ja, okej, okay, ingen aning vem fan det är, men han är säkert skitbra. Men hur, vi pratade lite supporter liksom, grejer runt om med Dava och sådär. Jag vet, du och jag har ju pratat lite inför, ni blir ändå ett gäng liksom, som åker ner trots att fan... Det är ingenting som går i eran väg och det, livet är piss just nu. Vad kan du säga om liksom antal och känsla kring det?
Ja, vi tog ju en buss som vi visste att vi skulle gå back på innan. Även om det var full så skulle vi backa 10 000 typ. Och det såg väl lite sådär ut efter torsken sist kanske. Men jag tycker alltså både hemma och borta mot Bayern och sådär hade vi hyfsade nummer. Och nu lyckas vi nog få en buss helt full i alla fall. Och sen är det folk från Stockholm och sådär. Så att jag tror nog att vi kan bli... imponerande många med tanke på resultatet ändå. Det är väldigt många som har betalat platser, alltså både resa och biljetter åt folk som inte kan åka själva, men som ja, vill göra det åt folk som inte har råd kanske och sådär.
Mm.
Så att jag upplever ändå att supportermässigt och så liksom hela den uppslutningen har varit mer än väl godkänd utifrån att det inte har varit så jävla mycket ljuspunkter. Och det är väl också det som har varit det värsta också, att en vanlig säsong kan man ändå hämta så här någon seger här, någon seger där, men det liksom, nu har det inte varit så himla många, inte ens ett kryss liksom. Så att det har varit lite svårt, men jag tycker ändå att vi känns ganska starka supportermässigt, får jag säga.
Och vet du vad, Martinsson?
Nej.
Ni kommer alltid ha Malmö hemma. Ni kommer alltid ha Malmö hemma och ingen, inte ens Josip, kan ta den ifrån er.
Jag listade ut en sak igår när jag lyssnade i efterhand på det senaste avsnittet. Jocke är ju väldigt tidig på att säga att vi är det sämsta laget någonsin och så vidare.
Mm.
Och så har han ett osvikligt gott självförtroende om Göteborg. Det spelar ingen roll om man torskar med 100-0. Och jag vet ju nu att han sitter och kollar på våra matcher precis innan han ska gå in i sändning. För att då känner han att Göteborg är så jävligt vass.
Jämförligt.
Exakt så det har gått till hela säsongen.
Ja.
Alla har vi våra små tricks.
Ja.
Jo.
Han är vidrig, han Jocke.
Ja, han är, ja.
Men hörru du, jag ska inte trycka mer salt i såren, utan bara fan upp på hästen och kör hårt då. Och fan, det är klart ni kan ta 3 pinnar mot Degen.
Ja, ingen rör 1,70, det vill jag bara säga. Det är det sämsta spelet som jag i sådana fall har lagt någonsin.
Ringer på måndag 4-0.
Ja, då får du fan ringa.
Nej, då. Hörru, ta hand om dig och lycka till imorgon då.
Tack och bock.
Vi hörs.
Hej.
Tja.
Men, ciao.
Ja.
fan, det finns alltid mörker. Men mycket mörkare än det mörker man själv befinner sig
i. Ja, alltså det gör ju det. När man själv, och det var ju liksom en viss glimt i ögat jag sa det till Davva, men när man själv mår piss så gäller det att hitta de som har det värre. Absolut. För att då blir det lite lättare.
Nu ska jag delge någonting som kommer pissa på ert humör ännu mer. Slovacko har alltså fått i Conference League-lottningen följande lag: Partizan Belgrad, Köln och Nice. Screena allt detta, Kalle.
Våg till Västerbro.
Ja, alltså. En gång till.
Köln,
jag har det i sig här.
Köln, Partizan och Nice.
Ja, den är grov. Sanslös. Ja, den är faktiskt grov. Den är faktiskt jävligt grov.
Ja, kan vi ta ljus?
Ja, Djurgårds är faktiskt en riktig pissgrupp. Alltså, ur många aspekter. Kör, Josip.
Och de har ju en absolut väldigt stor sportslig chans att gå vidare. Alltså, Gent som fick på pumpen ordentligt av Saint-Gillois i Malmös grupp. De fick Shamrock Rovers och riktigt mulliga norska Molde.
Ja, i och för sig sportsligt är den ju sportsligt då ganska bra om man jämför. Alltså, det är mycket pissgrupper i det här konferensliget. Ja. Det får man ändå liksom konstatera. Så att Djurgården har ju tur. De får Gent från första potten.
Ja.
Det måste ju varit det överlägset sämsta laget från den potten.
Ingen aning, ska inte spekulera.
Om man bara kollar snabbt så. Men rent i övrigt, jag vet att Djurgården har säkert är nöjda över Shamrock, Dublin och så vidare. Och, de var väl där typ 2025 eller något sånt, många, och tyckte att det var kanon. Mm.
Det var ju kul när vi var där.
Vi var ju där för, när var det? 2018.
Jättetrevlig resa var det faktiskt.
Ja, men Molde fick ju Sisse och Elfsborgsgänget erfara. Det är ingen höjdare. Nej, plus det är ett ganska bra lag.
Ta sig dit, plus att de är ett konstgaslag, så de kommer inte vara helt jävla förberedda för även balkongmatten.
Nej, och nej. Betydligt bättre harmoni och funktion än det Elfsborg som åkte upp dit och fick sig riktigt ordentligt. Så att om man jämför Malmös och Djurgårdens grupper, så är väl kanske Djurgårdens chans till avancemang ganska mycket större än MFF.
Ja, men det får man nog säga. Men ja, vi får väl se. Det här är också en sån, vi ringer upp Freddy här och kollar. För det är en sån här diskussion som finns ju annars alltid när det lottas och hej och att roliga och härliga resor och minnen för livet kontra liksom bara det enklast möjliga sportsliga. Och jag tycker att det där är liksom, vissa är ju så extremt svartvita med sånt. Att så här, alltid bara enklast möjliga, liksom sportligt möjliga. Men jag kan ändå tycka, min bild är att ofta de som skriker det är människor man vet, de har aldrig varit på en Europaresa i hela sitt liv själva. Så att det där är en svårare diskussion. Vi kan väl bolla upp den här med Freddy Arnesson. Vi börjar väl med att du får gissa att du har sett gruppen Djurgården hamna i.
Ja, man var ju jävligt nöjd först. Man trodde ju liksom att det blev Partizan, Köln och Nice.
Ja.
Det är liksom, då tänkte man att fan vad skönt. Då behöver vi inte fokusera på liksom möjligheter att gå vidare i Europa. Och sen bara ser man hur vi hamnar i en grupp med Gent, Molde och Shamrock Rovers. Och direkt börjar man ju tänka liksom att det här kan nog gå vägen.
Ja, så ni är favorit skulle jag säga. Nej, kanske inte, men nästan.
Ja, jo, nej, men jag tycker vi har goda chanser. Men det har ju varit en diskussion nu liksom. Vad ska vi prioritera? Ska vi prioritera allsvenskan? Ska vi prioritera Europa? För jag tror vi har inte den bredden i truppen att klara av båda. Så att jag tror det blir lite huvudbry nu för Djurgårdens IF, hur vi ska göra här ute i Europa.
Nej, det enda man behöver fokusera på är ju att plocka SAS Eurobonus oavsett vad det är, Freddy. Mulligt, va?
Fan, guldkortet ska i hand i år.
Men hörru, om vi bortser från det sportsliga, det är ju alltid såklart svårt att veta med, när man liksom är i de här typen av turneringar. Det är mycket lag som är oklara hit och dit och sådär. Men rent liksom bara supporter och det här runt om som man ändå, tycker jag, är en minst lika stor del av Europaspel. Är det Shamrock som lockar mest, eller vad känner du?
Ja, och det var ju också en av de lagen som var uppe på tapeten liksom, när man fick bygga sin drömgrupp, så var ju Shamrock borta en av liksom matcherna man ville ha, och det har vi också sett. Vi har ju mött dem några gånger i Europa tidigare på 2000-talet, och det har ju alltid varit roliga matcher där borta på Irland, så att det är klart det hade varit kul. Och sen så, jag har inte så mycket för att åka till Norge och kolla på Molde, men det är väl någonting man ska rycka av, och sen blir det väl rycka några, vad heter de, trapetspilsner nere i Belgien. Det blir väl inte helt fel.
Alltså Belgien, pissland. Men
ja, skojar du. Ingen god mat, ingen god dryck.
Friterat och dyr bira, men det blir säkert okej ändå. Men Shamrock finns ju också lilla nuggeten. Vi mötte ju dem AIK 2018, kom vi fram till här. Både jag och Joho var på plats i Dublin. Polare med Bayern ju, som alla andra grönvita gäng. Så att de stod ju och viftade med Hammarby-flaggor på just båda mötena. Så att där har ni också en liten krydda för de som gillar sånt.
Ja, de har väl en friendship i varje land, så att det vill bara leta upp de grönvita lagen där mot Europa, så vet man vilka Bayern jobbar tillsammans
med. AIK har ju lyckats pricka in alla. Celtic, Shamrock, Panathinaikos. Har vi något mer? Jag missar någon?
Snart Rapid Wien också.
Ja, det är Rapid Wien. Så då har vi bockat av varenda jävla grönvitt gäng där ute. Nej, men hörru, allvarligt då, ser du liksom,
nej, grabbar, sagt, jag har ju fullt 4G här.
Ja, det är bra.
Men vilken jävla freeze frame, kolla.
Hur ser du på de sportsliga möjligheterna då, seriöst? För att det är väl, alltså Gent, som sagt, det känns som att de är lite, vissa säsonger är de jättebra, vissa är de svagare.
Jaha.
Nu klickades det här igen alltså.
Ja, det var inte du.
Det var inte jag den här gången.
Jävligt.
Vi testar ringa upp Fredrik Arnesson igen.
Ladegårdsgärdet.
Ja, givetvis.
Vi måste ju också fråga vad det är han pysslar med där alltså. Han har sagt att det är någon form av advokat SM, men oklart hans roll. Är Fredrik advokat eller?
Nej.
Är det någon som vet det?
Det tror jag inte.
Du tror inte det? Galna gissningen.
Nej, jag har väldigt svårt att tro att det där skulle vara ett advokatsmile. Det där är mer liksom investmentbolag / tech startup smile.
Vi får ingen kontakt med honom. Vi skiter i att ringa upp honom igen. Han fick ändå säga lite bra grejer om det där. Men vad fan, man blir ju... Det här var ju faktiskt jobbigt.
Ja,
jag
ska ju faktiskt ner till Nice om 2 veckor, så jag kanske lajvar den där även på något sätt. Alltså,
tänk att fan,
Partisan Köln Nice.
Alltså tänk er, ni kunde varit 5000 nere på franska Rivieran.
De hade inte överlevt det.
10 000 på karneval i Köln, och sen så 200 hardcore fett äkta nere i Belgrad.
Karnevalen i Köln i februari.
Ja, man kan lösa karnevalen.
Vi hade löst en mörk karneval.
Och sen av de 200 som åker till Belgrad så kommer 2 hem.
Alltså, ja, där hade man ju fått kämpa nere i Belgrad.
Nästa år kanske.
Då jävlar.
Nästa år. Det var någonting mer du skulle... Nej, det var det, ja, Josip. Det var det du skulle jävlas med. Gruppen som Slovacka hamnade i. Sen vet jag inte riktigt om man kan göra precis så, applicera att Slovacka slog ut oss, därför skulle vi haft den platsen. Jag tror att det är lite förenklat.
Det är klart.
Men det är
vi får ta det liksom.
Ja, vi får ta det. Se också här lite, om vi ska ta liksom lite breaking. Kalle kanske kan kolla i chatten om det är någonting kul också. Men Yellow, klar för Brescia. Lämnar Blåvitt.
Riktigt mäktigt att han gick ut med det själv i förmiddags innan klubben.
Och
jävligt starkt.
Han gjorde det. Ska vi testa ringa Jocke på uppstud? För jag har sett också... Jag har även sett...
Det var någon till transfer som gick.
Kevin Jakob ryktas. Jag vet inte om det är klart, men ryktas Aalborg. Till Aalborg.
Jajamän.
Är det klart?
Eller Århus. Aalborg? Århus? Förlåt?
Århus ska det vara. Med
gör miljonförsäljning här.
Aalborg, förlåt. Med Ove Rössler som tränare.
Okej. Okay. Jocke vill inte...
Aj, fan, det säger jag inte.
Funkar inte det där, eller? Han verkar inte vara tillgänglig. Då skiter vi och ringa Jocke då. Nu har han skrivit här till mig. Ska vi se här om... Nej, det var inte han. Det är väl ändå en... vad känner du kring det, Josip? Du som har bra koll på Blåvitt också. Yellow är ju ändå en... så här, Salmonsson kom ju in, har inte spelat en minut sedan dess.
Nej.
Det var väl på tiden att släppa Yellow, eller?
Ja, på ett sätt. Samtidigt var väl inte, alltså Salomonsson, när han kom hem så var det ju med de premisserna att han skulle just vara liksom god gubbe och kanske inte starta varenda match, utan Yellow skulle...
Galna i klausulen i kontrakten. Det ska vara god gubbe.
Ja, men Blåvitt visste väl lite vad de gav sig in på när de ska värva just Salomonsson, att det är de vill väl inte gå där i den fällan en gång till att komma eller att hypa upp sina hemvändare alldeles för hårt. Lex Jakob Johansson, Lex framförallt Pontus Wernbloom. Men att Salomonsson kom hem och är väl egentligen en mer än duglig allsvensk backup på den positionen, även om åldern börjar ta ut sin rätt där också. Men ja, det var väl rätt att sälja Jallo nu, och kanske lite mindre rätt att spekulera i det. Jag tror det var snack redan i förra fönstret, eller förra vändan. Tidigare, vi har pratat om Torino tidigare och allt möjligt annat intresse, och nu blev det Serie B, och ja, men det är väl som sagt första stora utlandsäventyret för Jallow, som från J Södra till Blåvitt och sen nu ut i den stora vida världen. Så nej, det får man väl unna. Det är mindre bra hanterat och mindre bra prisfix för Kevin Jakob.
Klar
för Århus, ja. För ett underpris enligt GT för 2 miljoner kronor, vilket är skrämmande.
Inte roliga pengar kanske.
Inte roliga
Nej,
pengar.
Nej, samtidigt som man bara då kontrakt går ut efter säsongen. Alltså, det är ju så här, det är också svårt för Blåvitt. Ja. Han har ju också varit, Kevin har ju varit med många gånger här. Ju, ja. Tror att det var här första gången han sa det. Att så här, fan, det är klart att jag vet att jag är i en bättre sits nu när jag har börjat prestera och jag har ett utgående kontrakt. Jag kan gå billigt om det är så. Sen såklart som Blåvitt supporter hade man väl hoppats på att en förlängning så att man möjliggör att klubben kan få betalt för det.
Jag tror att Blåvitt borde ha gjort, alltså det är så jävla lätt att sitta och vara Monday morning quarterback, men jag tror att Blåvitt, just att när man har vetat hur truppen har sett ut och att de här ålderstigna spelarna kanske inte har presterat på den nivån som man har förväntat sig, att inte tidigare gå ut och pusha ännu hårdare för en förlängning av sina egna, alltså Jakob, Carnil lyckades man få en ganska lång förlängning med, man lyckas slussa upp Bångsbo, liksom alla de här, att då utvärdera kanske med ett år kvar och ge någon kanske ytterligare 2 år och slänga på den förlängningen med någon klausul hade absolut inte varit omöjligt. Sen trixar ju Blåvitt fortfarande med relativt begränsade medel och väntar väl egentligen på att Carnil ska blomma ut ännu mer och säljas för dyra pengar, samma med Bångsbo. Så att man
hur är det med Jallows övergångssumma där? Så, vad blev det för något?
Vet inte.
Jag vet inte om det stod någonting om det.
Hur långt kontrakt satt han på det?
Ska kolla. Där har vi Jälsäls lämnar Blåvitt, bla bla bla. Blåvitt upp mot 7 miljoner kronor står på Fotbollskanalen. Oklart vad deras källa är. Gissar att det inte är någon där som har avslöjat det kanske. Men det får man väl ändå... Ja, alltså så här, oaktat kontraktslängd kvar. Det är en okej höger... Eller liksom, det är en bra allsvensk högerback. Men han är inte topp 5 på sin position ens i serien, tycker jag. Nu skriver Jocke till mig privat snart när jag säger så. Men så här, det är en okej allsvensk högerback. Så det är väl ändå också okej summa. Jag tycker att 2 miljoner för Jakob också är, med tanke på kontraktet, är väl okej liksom. Alltså så här, det är 2 spelare man känner att de vill gå. Ska vi tvinga kvar dem? Dålig stämning. Alltså så här, det har Blåvitt haft nog av i år. Så att, ja. Jallow, så att det är bara...
Jallow i en bra ålder också, 24 bast.
Ja.
Dags att verkligen kliva ut i ro.
Lite så. Kalle, säger chatten någonting eller ska vi börja runda av här? Eller vad känner vi?
Ja, de säger inte så mycket. 4 miljoner för Jallow, säger de.
4 miljoner för Jallow?
Ja,
okay.
Säger de. Seklets grupplottning för Diffen skriver de också.
Ja, så att, ja. Se. Fredrik skrev också, förstår inte vad det pågår. Fullt jävla 4G här på Gärdet. Så kan det vara. Hörrni, vi är tillbaka på måndag. Då ska vi prata givetvis derbyt AIK mot Hammarby. Så att jag kommer väl vara här då igen. Jag vet inte, vi får se om Svanemar ska dricka bärs även då. Eller hur fan det blir. Men vi ska också prata faktiskt lite Kalmar som ju gästar Malmö stadion. Gör de. Albin Bramstedt kommer hit igen till studion. Det var 4,5 år sedan han var här. Han var med att avsnitt där i början. Sen så har han inte varit med sedan dess. Men han kommer upp till Stockholm då. Så att han ska få hoppa in och prata lite Kalmar. Kanske bemöta det då. Rydström var ute och flörtade om när han var här.
Ja, jag tror inte jag stannar i Kalmar för evigt.
För de som vill hänga med på Josip Ladans imitationsskola, Kalle, har vi någon form av extra sändning efter det? Det är ändå fredag.
Jag tycker jag fan nästan vi kan bjuda på.
Vilken är din favorit med Josip?
Alltså jag gillar hela Petri din gata grejen
ändå. Alltså, kan inte du ava programmet då Josip utifrån liksom Petri din gata?
Vi sitter på Petri din gata i Malmö, men detta är alltså den extremt osensurerade och ofiltrerade versionen. Ja, vi har suttit här nu fett länge. Vi är riktigt trötta. Luften här inne är riktigt dålig. Folk luktar riktigt mycket svett och sånt. Så jag vet inte riktigt. Vi ska gå ut. Vi kan gå ut på en fet låt. Eller jag vet inte. Alltså, grejen är. Sen också. Jag kan ge er tips nu. Innan ni går ut här i värmen. Är kameran där eller? Vi kan ge er tips nu innan ni går ut i värmen idag. Drick mycket. Drick sån, vad heter sån? Du vet sån, vad heter sån orange dricka i glasbord, du vet. Sån. Nej, smakens poesi, mannen. Man kan hitta den på Lidl och Netto och sånt. Gå in där, ta en sån kall dricka. Kanske en caprisone också om du har riktigt mycket pengar. Du kan sitta, se en citys under ett träd i skogen på någon bänk. Så kanske röka någonting, jag vet inte. Man kan softa, du vet. Så vi går ut på det. Så vi går ut med fint väder med Latin Kings. Någonting så.
Gud, jag tänkte jag måste sola innan sommaren tar slut. Jag gick ner till stranden och la mig på sanden. Mina ögon domnade, jag tror jag somnade. Så småningom blev jag väckt. För inte säga, för skräckt. Någon hade råkat trampa mina tår.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.